I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Den här veckan får du möta Rickard Turner, antikexpert i SVT:s Antikrundan, antikhandlare och även programledare för SVT:s serie Det sitter i väggarna. Hur hittar han sina unika föremål och hur inreder man när man har både småbarn och antikviteter? Du får också möta gemologerna och smyckesexperterna Carolina Tyr, även hon expert i SVT:s Antikrundan, och Victoria Astudillo som guidar oss runt i smyckesvärlden och tipsar om hur man ska tänka när man vill köpa antika smycken, designersmycken eller ädelstenar. Det här är det andra specialavsnittet av två med tema antikviteter, design och konst. Jag spelar in på Skandinaviens mest exklusiva antikmässa Grand Antique Art and Design och träffar under cirka 15 minuter var några av Sveriges främsta antik- och konstexperter. I den första delen möter jag Sofia Silverstolpe och Fredrik Knutsson. Nu har Rickard Turner kommit ner hit i källaren på Liljevalchs där vi spelar in, långt från alla besökare och sålet som stör lite i ett poddavsnitt. Välkommen hit.
Tack så väldigt mycket.
För många som lyssnar kan ju faktiskt ha sett dig i din nya roll som programledare nu.
Ja, det är mycket möjligt. Vi har ju nästan 1 miljon tittare varje vecka, så det är ju fantastiskt.
Wow!
Måste jag säga. Ja.
Du kan nu titulera dig Det sitter i väggarna programledare tillsammans med Rika Åberg som har varit gäst här i den här podden också tidigare. Mm. Du är antikhandlare.
Ja.
Och expert i Antikrundan.
Precis. Nu har jag 3 jobb. Nu känns det som att det räcker med. Jag kan nog inte ta ett 4:e jobb, tror jag, för det, då spricker kalendern totalt.
Ja, och din familj sparkar akut.
Ja, precis. Ja.
Ja. Jag hade med min 13-åring här i förrgår. Och då fastnade hon, när hon kom till din monter, så var det som att hon drogs dit till ett par kandelabrar i ampirstil.
Precis, eller i ampir ska man säga egentligen, för att ampirstil, det innebär att de skulle vara kopior. Alltså i så här gustaviansk stil, då är det alltid 1900-talskopior. Men precis, hon hade väldigt bra smak. Hon drogs till ett par fantastiska kandelabrar tillverkade i Rom, i så här med egyptisk influens. Brännförgylld och patinerad brons av liksom bästa kvalitet. Och sen är det ju ändå en design som gör att man hajar till. Det är någonting som man inte har sett innan. Och de har då en spännande historik. De har ägts av den inte helt okända modeskaparen Gianni Versace. Så att de har funnits i hans hus i Miami.
Hur kommer man över ett par sådana ljusstakar?
Han gick ju ett ganska tragiskt öde till mötes. Och det hölls auktion efter efter honom. Och där så köpte jag dem, kan man säga. Mm.
Så du var där i Miami och handlade?
Nej, auktionen var i London.
Mm-hmm.
Så att så kan det gå. Men det är ju det som är häftiga med den här branschen, att saker och ting kommer igen. De är borta från marknaden, kanske hem hos någon i 15, 20, 25 år, och sen så kommer sakerna tillbaka ut på marknaden igen, och ibland har liksom, prismässigt då kan man säga att det justeras lite upp och lite ner. Vissa saker blir mer populära, vissa saker blir lite mindre populära, men det är ju en fantastisk återvinningsbransch som vi är i. Jag brukar faktiskt säga det numera när man träffar folk som inte vet vad man gör. Man jobbar i återvinningsbranschen. Det är rätt bra.
Ja.
Det ligger i tiden.
Men du har fastnat för mycket 1700-tal och 1800-tal.
Ja, framförallt 1700-tal och tidigt 1800-tal fram till kanske 1830-40. Sådär. Men jag gillar de där stora liksom, stilarna som vi ändå har i Sverige, så Gustav Jans, även om det är lite så här, man tycker att det är lite uttjatat, men det finns ju mycket som är gjort vid den tiden som är så helt otroligt bra i både kvalitet och formgivning, och fast man har sett mycket under alla år så dyker det fortfarande upp grejer som kittlar liksom, man verkligen så här, usch, vad häftigt så.
Oh.
Och då är det ofta någonting man går igång på som är kanske ett skick, en modell man inte har sett tidigare så.
Är det ofta så att man får tillbaka sakerna som man har sålt? Kommer
det händer faktiskt titt som tätt. Hände senast igår. Att jag sålde en sak härifrån utställningen på Liljevalchs. Och då ersatte den en sak som jag hade sålt för 5, 6, 7 år sedan. Så tog jag tillbaka den då. Så det är ganska häftigt. Mm. Också återvinning.
Ja. Du har ju småbarn idag. Och hur klarar man... Alltså jag kan ju tänka mig att du har många såna här föremål. Hur fixar man det? Att leva i ett hem med antikviteter och familjeliv?
Det är mycket enkelt. De där sakerna har ju varit med om liknande förhållanden tidigare under sina liv. Liksom. Och jag är själv uppvuxen i ett hem där det var väldigt mycket antikt eller gammalt. Och så där. Och det, peppar peppar, så har det inte hänt någonting faktiskt. Nu får jag väl ett samtal när som helst om att det har gått sönder någonting bara för vi sitter och säger det. Fredagen den 13:e som det ser ut om här. Det går bra. Man får vara lite, man behöver inte ha kriter liggandes framme på i ett rum där det finns någon originalmålad byrå och sånt, utan man kan ju vara lite, man får kanske vara lite försiktig med så att det inte blir helt frispelt liksom. Men sakerna har ju klarat mycket, de har bra kvalitet. Det mesta går att laga om det skulle hända någonting så där, för att men visst, man behöver inte ha en sån här gralvas, Orrefors framme på en liten låg pedestal när man har en 1,5-åring som är överallt. Det är ju dumt.
Det är dumt. Det låter dumt. Ja. Kan inte du berätta något tillfälle? Det måste ju ha varit under de år du har jobbat nu som antikhandlare, så måste du ju blivit väldigt förvånad när du har hittat saker hemma hos folk, eller finns det några sådana här tillfällen som du vill dela med dig av?
Det finns någon sån där en dag i mitt liv som var väldigt fin, när vi var och spelade in Antikrundan i Falun för några år sedan.
Med mina hemtrakter.
Ja, precis. Väldigt, väldigt fint på alla sätt och vis. Men när man kommer lite norrut i landet så blir det mer och mer målade möbler, lite mera folkkonst. Och det är inte mitt område, även om jag uppskattar det mycket. Så tänkte jag att den här dagen inte blir så där kanske för mig riktigt. Och sen så kommer det en kvinna i kön och har med sig en fantastisk stol. Med en fantastisk historia. Det är en rokokostol som är tillverkad i Stockholm efter fransk förebild. Och jag har aldrig sett den modellen tidigare. Det är en helt ny sak liksom, som man inte har sett förut. Och hon vet inte, hon har en felaktig historik. Alltså hon tror att den används till att hissa en amiral upp och ner på en båt. Vilket har varit helt orimligt. Stackars amiral och stackars stol. Och så det var säkert kanske haft någon militär koppling de senaste 100 åren, den har stått någonstans. Men fantastisk stol, värd 125 000, och hon tycker att det är så fantastiskt att få höra vad det egentligen är för någonting. Och hon liksom blir tappade liksom helt och visar att hon är ledsen, eller glad, ledsen, och tänker på sin pappa och sådär. Och det var jättefint verkligen. Och sen det är sällan det blir så där att man verkligen får till både historia och saken ska vara någonting som man brinner för. Men där var det så. Så gick jag och hämtade en kopp kaffe efter och tänkte så här, det där var ju ändå liksom min dag. Det var ju väldigt bra. Och då när jag kommer tillbaka till mitt bord där så sitter det ytterligare en kvinna med en blå kasse från ett känt möbelvaruhus. Och i den så har hon då en fantastisk liksom porfyrurna som är ett material som jag brinner mycket för också.
Var den från Älvdalen?
Ja, precis. Och en sån där sak som jag visste att det fanns en urna hemma hos någon privatperson i Falutrakten som var väldigt fin. Det hade jag hört av någon sådär. Men och så, plötsligt så satt hon där med den där urnan, och den var köpt då i Stockholm på Spak, hette det, som var en sån här utförsäljnings second hand affär kan man säga på 60-talet. Och hon hade kvittot med sig, hennes föräldrar köpt den där urnan för 300 kronor och sånt där. Och hon visste, hon trodde den var värd 10 000 och den värderade jag till 150 000 då, oj, vilket var 5-6 år sedan, och det är alldeles för lågt idag. Den skulle kanske kosta 300 000 idag. Och den var helt fantastisk. Och hon, den här kvinnan som äger den här urnan, var en underbar personlighet. Urnan är fantastisk. Och så ytterligare en sak då i Falun precis efteråt. Där, och hon blev också jättetagen av det här. Och liksom, ja, så det var fantastiskt.
Wow.
Ja, det var en fin dag.
Ja, oh, det var ju en dag. Mm. Det är svårt att slå.
Ja,
det är det. Men de här sakerna då, det måste ju vara idealiskt att vara antikhandlare sen. För då kan du ju, får man in dem sen ibland?
Det får, när vi jobbar med antikrundet får man inte hantera de sakerna som vi har haft under inspelning. Får vi inte hantera i våra professionella liv. Så det tycker jag är en ganska bra regel. För att vi är ju ändå ute för liksom SVTs räkning och värderar saker. Och då ska vi inte blanda ihop det med något annat. Utan det är man väldigt noga med.
Mm.
Så att den får jag inte hantera. Men visst, andra saker får man ju chansen att hantera naturligtvis. Det är ju både en förbannelse att hålla på med fina saker, för man vill ju helt inte sälja det fast man kanske måste. Så det är att sälja någonting är väldigt tudelat ofta.
Ja, blir det så att du köper in väldigt mycket som du testar liksom och ser, alltså som du testar hemma då?
Ja, jag köper ju sånt som jag själv tycker mycket om. Så jag köper ingenting som jag vet att det går att sälja vidare, utan jag köper sånt som jag liksom verkligen gillar. Och så jag tänker ofta att om ingen annan vill ha det här så är jag nöjd med det själv, så att jag gillar det. Men så kan man inte ha allt hemma liksom. Det går ju inte, det blir väldigt mycket ljusstakar och kandelabrar. Mm.
Hur säker måste du vara innan du köper någonting? Måste du, alltså, att du liksom med proveniens och chansar? Nej, du ibland?
Ja, det är klart man gör det. Ibland har man inte så mycket tid för att undersöka en sak. Och man tycker att det känns rätt ändå någonstans i att det verkar stämma och sådär. Ibland kan det ju vara lite grann med skick och sådär, kan ju vara ganska svårt att bedöma på kort tid. Så ibland måste man ha lite mer tid på sig för att undersöka ett föremål. Det har man inte alltid. Och då kan det bli väldigt tokigt. Så är det verkligen. Och nu så har jag sett någonting då på, som jag eventuellt ska vara med och försöka köpa här i helgen och bjuda på som är utomlands då, en svensk sak. Och då är det ju jättesvårt, den är långt bort i någon del av världen liksom, och så ska man försöka få bättre bilder och se hur det ser ut och så här. Det är ju rena chanstagningar. Men jag köper ganska mycket svenska saker utomlands och försöker att få hem dem igen då. Så det har ju försvunnit mycket när folk har flyttat till New York och Paris och London och så där. På kanske 60-70-talet har man tagit med sig hela bohaget, och så säljs det på plats då, och så dyker det upp på små konstiga ställen så där.
Mm. Åker du ut i världen också och kollar?
Ja,
då ibland?
Ja, ja. Mm.
Det måste ju vara häftigt.
Ja, det är häftigt, absolut. Jo, men det är häftigt.
Mm. Men vad säger du absolut nej till? Att det här, har du liksom blivit... Är du tydlig med gränsdragningen?
Med hur tänker du?
Nej, men vad du ska säga, vad du säljer.
Ja, det är... Jo, men alltså, jag vill sälja sånt som är så bra så, i kondition och så som det går att hitta. Jag tycker det är jätteviktigt. Nej, men sånt som jag själv... Alltså, man kan inte sälja någonting som man inte gillar. Det tror jag kunden märker väldigt mycket. Kommer man till en ska köpa en bil och så märker man att säljaren egentligen inte tycker om bilar liksom, då är ingen bra början. Men det har ju många återkommande kunder som är väldigt trogna och lojala och tycker att jag har då uppenbarligen någon slags smak för detta.
Ja. Mm. Kan man också säga att ja, nu vill jag ha en sån här möbel, att du gör inköpsuppdrag också?
Det händer, men det är väldigt sällan det lyckas. Av anledningen har jag konstaterat att, vet, man säger så här, vi ska ha ett matbord, och så försöker jag förevisa ett matbord, och då är det allting för stort eller för litet eller för runt eller för ovalt eller för högt eller för lågt, eller det finns tusen saker, va? Ofta är det stundens ingivelse och tillfällighet som gör att man slår till på någonting. Det gäller även om jag ska köpa någonting till mig själv liksom, så där man, då är det ofta liksom humör, stämning, tillfällighet, någonting har hänt, man känner sig uppåt eller neråt, eller om man nu behöver trösta sig med något kanske.
Ja.
Och så.
Om man får, avslutningsvis, om du ska ge tips till en yngre person som står i begrepp att köpa en antikvitet som ska följa med genom livet, som också ska vara som en typ av investering, vad rekommenderar du då?
Då rekommenderar jag att köpa...
Du får inte säga kandelabrarna från...
Nej, just det, precis. Nej, men de rekommenderar jag på alla sätt och vis ändå. Men jag rekommenderar att hålla utkik efter möbler från 1800-talets slut. Där gjordes det ju då nystilar, alltså sån här renässansstil och barockstil och nyrenässans, som är ju fantastisk kvalitet på de där sakerna. Och de kostar ju nästan ingenting. Och de sakerna tror jag kommer att kanske inte dra iväg prismässigt något enormt, men jag tror att det är otroligt bra möbler. Och 1800-talets slut, om man ändå hade man ett ganska modernt samhälle, det är ändå möbler som vi kan ha användning av idag, en halvbyrå eller stolar till matsalsbord och sådär. Och en sån där stol som är gjord i valnöt, som vi får se jättemånga i antikrundan varje dag, kostar 50 kronor, 100 kronor, och det får man ju ingen stol för. Nej. Någonstans. Och de är superkvalitet, snygga, ja, och tål att användas i 100 år till minst. Så det tror jag. Och jag har faktiskt fått några bilder från några kompisar.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Bland annat en fotograf som jag jobbar med i ett av tv-programmen, som är en ung kille som går mycket på så här auktioner och loppisar och sådär. Och han hade köpt något sån grej som de tyckte var superfin. Hur kan det vara så billigt? Så jag tror att det finns någon. Det kan nog komma.
Kul. Tack. Mm. Vilket bra tips. Och tack snälla Rickard för att du kom ner hit. Nu får du gå upp och fortsätta showen, höll jag på att säga.
Tack. Show must go on.
Kom ihåg att gå in och prenumerera på Inredningspodden med mig, Johanna Hulander, så får du en notis när nästa avsnitt släpps. Gå också gärna in och skriv ett omdöme eller en recension så att flera hittar till just den här podden. Följ även Inredningspodden på Instagram, där vi finns under @inrednings_podden, och på Facebook @inredningspodd. Där kan du skicka meddelanden, önska gäster som du skulle vilja lyssna på eller se korta filmer från varje avsnitt. För samarbeten och sponsring, mejla till info@joelhome.se. Självklart ligger det mycket jobb bakom att driva en podd på egen hand. Förra våren började jag med att ansöka hos PRV för varumärkesskydd för Inredningspodden, och i oktober sände jag första avsnittet. Och jag är jättetacksam för att just du lyssnar och för att ni är många som tycker om att lyssna på just den här podden. Det här är ju nu Sveriges största intervjupodd som handlar om inredning, design och arkitektur. Helt fantastiskt. Så tusen tack till dig. Välkommen till Inredningspodden, Carolina Tyr och Victoria Astudio.
Tack snälla.
Tack så mycket.
Det är första gången jag spelar in en podd med två gemmologer.
Ja, vad kul.
Härligt.
Det är första gången vi är med i podd, så det blir en första gång för alla.
Vad är det första de folk frågar när ni berättar vad ni jobbar med, så att
vad
säga?
Vad vi jobbar med? Du menar när vi säger att vi är gemmologer?
Ja.
Tidigare har det faktiskt ofta varit så här, va? Vad är det för något? Att man inte riktigt vet vad det är för något. Så får man förklara att gemologi är läran om ädelstenar.
Men idag är det faktiskt fler som vet vad det är för någonting. Mm. Eller åtminstone har en liten hunch om vad det kan handla om.
Ja, för ni är alltså smyckesexperter och ädelstensexperter då, kan man säga förenklat.
Precis. Ja,
precis. Ja.
Men ni jobbar mest med äldre eller antika smycken?
Ja, men det är väl kanske lite vår specialitet. Vi har liksom halkat in på det och tycker att det är väldigt, väldigt spännande. Och det är liksom en aldrig sinande källa på något sätt.
Mm.
Men vi jobbar med alla sorts, alla, även nytt och modernt.
Det gör vi. Det finns nya smycken som är helt fantastiska. Alltså snygg design, spännande ädelstenar. Det har ju hittats ädelstenar också de senaste 40-50 åren som är nya på marknaden. Så, mm. Men de gamla, de kanske ligger lite varmare om hjärtat.
Ja, på något sätt är det, det är någon sorts själ i det där med gamla smycken tycker jag som är så häftig. Man tänker att vad kan de ha varit med om? Vem kan ha burit dem? Och ja, lite magi på något sätt.
Alla härliga fester de har varit med på.
Mm. Ah. Är det en viktig faktor när man värderar smycken vad de har varit med om? Att det finns en historia bakom?
Det finns väl oftast faktiskt inte en historia bakom smyckena. Ja, vi har pratat ganska ofta om det där, varför det är på det sättet. Men smycken är så otroligt, otroligt personligt. Och den dagen som man kanske faktiskt måste göra sig av med någonting av olika skäl, då gör det nog lite extra ont i hjärtat. Och det är inte alla som faktiskt vill lämna ut historien eller ja, proveniensen då faktiskt, som man ofta pratar om när man pratar om antika föremål. Så ja. Nej, det får inte vara så viktigt, utan det viktiga är kanske helheten av smycket. Var det är tillverkat och vilket material och vilken stil och vilket sätt och sådär. Mm.
Men finns det en proveniens som det ibland finns, då är det ju alltid helt fantastiskt. Både kanske en proveniens av vem som har gjort den, eller vem som har ägt det, eller varifrån det kommer. Då blir det ju extra roligt som det blir med alla gamla saker förstås. Men om de kunde tala smycken så tror jag de, alltså proveniensen på smycken hade varit, eftersom det är så personligt, så tror jag det hade verkligen varit underbart att få veta. Eftersom smycken tror jag är så, blir en sån kär ägodel för den som har smycket.
Du bär ju inte med en tavla eller en byrå, men ett smycke, en ring eller ett armband, det har du ju med dig hela tiden. Och med de här stora eventen som händer under ditt liv så representerar ju smycken väldigt mycket det. Ja.
Och jag tänker också att ofta har man kanske fått dem ifrån någon som betyder mycket för en eller till något väldigt speciellt tillfälle. Och, så det är nog väldigt mycket känslor i smycken.
Verkligen.
Hur ser trender ut inom smyckesvärlden? Kan man säga att det finns en trend överhuvudtaget?
Oh ja,
ja.
Definitivt. Mm. Det märks väldigt, väldigt tydligt. Vi har ju många favoritperioder då smycken har tillverkats, men den allra roligaste perioden är i början av 1900-talet.
Ja, det tycker vi nog faktiskt båda
det
två.
Tycker vi det är båda. Favorit. Ja. Och då, man märker direkt vad som händer i världen, vad som händer socioekonomiskt och sådär, varför man använder vissa metaller och varför inte man använder andra. Och sen ser man väldigt mycket inspiration från arkitektur och hur smycken och sånt är uppbyggt. Så definitivt, de följer trender väldigt starkt skulle
väldigt
jag säga.
Mycket. Man kan liksom följa historien nästan på något sätt när man ser på, på smycken. Och vad som är trendigt just nu när det gäller, om man pratar om de äldre smyckena, så tycker jag det är dels de smyckena som är på 20-30-talet på den tiden som vi kallar för RDK. Det känns som det är väldigt många som frågar efter. Och sen faktiskt även smycken från 40-talet har börjat komma tillbaks och 60-70-talet.
Så här retro, vintage.
Som tidigare var väldigt svårt tror jag att sälja lite dött sådär, men det har kommit tillbaka nu. Allt går igen, det går i cykler.
Vad är det som inte efterfrågas nu då? Om man tänker att man har de här guld-Bismarck-länkar och sånt. Med belocker och sånt. Det känns väl inte sådär.
De kanske inte efterfrågas i rent trendsyfte. Men däremot så kanske man efterfrågar det om man till exempel har blivit av med ett Bismarcksmycke. Och man vet att man kanske har fått ärva det från mamma, mormor eller någonting sånt. Och man faktiskt vill ha det kvar i sitt smyckeskrin av den emotionella och affektionssidan av det hela. Men som trend kanske inte Bismarck är just idag.
Nej.
Det trendigaste på smyckeshimlen.
Nej. Och där har ju kommit så många olika länkar också. Jag tänker att förr kanske det inte fanns så många olika sorts länkar att välja på. Så det var ju Bismarck en sån given favorit. Men nu när det finns så mycket andra att välja på, då kanske Bismarck, ja, det känns kanske lite gammalmodigt om man tittar på annat istället. Men vem vet, det kan ju komma tillbaka det också i cyklerna.
Jag tänker på när det gäller ädelstenar. Hur hur ser efterfrågan ut där när det gäller stenar?
Då tänker jag att eftersom det har kommit så mycket olika behandlingsmetoder nu och konstgjorda stenar och sånt, så tycker jag att jag märker att folk söker efter det som är äkta, det som är naturligt. Att det blir det som blir häftigt att ha. Till exempel färgstenar, sådana som har inte blivit behandlade för att få färgen att se lite bättre ut till exempel. Det är sånt som folk söker.
Ja, för folk strävar väl alltid efter att ha det där som ingen annan har. Mm. Och just när det kommer till ädelstenar och som är naturliga då, det finns ju bara ett visst antal av dem. Så det är klart att det är det som man helst av allt önskar. Mm. Inte vad som man
märker använder. Ni av någon, jag tänker på diamanter, har man ju hört just hur de bryts och att det finns att den inte är alltid så, att den är ganska smutsig emellanåt, diamanthandeln. Är det någonting som ni märker att man söker efter mer miljöcertifierade stenar, eller har det inte slagit in än?
Jag skulle säga att vi har kollegor, IMO-kollegor som satsar på att till exempel sälja diamanter eller andra färgstenar också, som är till exempel etiska. Man har gått in på det och ser till att man tar ädelstenar som bara kommer från ställen där man kan följa hela processen. Och till exempel, vi har ju en kollega som jobbar mycket med stenar som kommer från små producenter, kanske ofta kvinnokollektiv och sådär. Sånt tror jag kanske kan komma ännu mer nu, men man måste bara hitta de här så man vet vilka ställen man kan handla ifrån. Men sen tänker jag, vi som håller på med äldre smycken, där är det ju verkligen så att man kan tänka på det här återvinningstänket, och man kan, om det gäller diamanter, att man har diamanter som har funnits i gamla smycken. Det är ju sånt som har återvunnits många gånger och många generationer. Mm. Och det är ju en fin tanke att man kan välja det. Man måste inte välja sånt som är nyligen. Och sen, men sen har det har ju verkligen satt så mycket fokus på det här med om man tänker på det här med blodsdiamanter och så. Så jag tror att alla diamantproducenter idag är väldigt, väldigt medvetna om det.
Och det finns ju vissa lagar och sådär som måste följas såklart i hela den här produktionsserien. Men såklart, det finns alltid en smutsig baksida. Det finns det väl i nästan alla industrier av något slag. Så även diamantindustrin eller ädelstensindustrin har det såklart.
Men då är det ju väldigt bra. Det är bra att sätta fokus på det, tycker jag. Då kan man göra någonting åt det.
Om ni ska ge ett köptips till de män och kvinnor som lyssnar. Ni får ge ett köptips var och ett säljtips, att det där kanske ni inte behöver ha i eran smyckeskrin längre. Vad säger ni då?
Alltså jag tror att vi båda två säger, köp någonting antikt eller alltså andra hand. Någonting av bra kvalitet som redan har överlevt kanske 100 år och som fortfarande är lika fint och lika klassiskt och trendigt på samma gång. Det tror jag är det allra, allra första. Istället för att lägga pengar på någonting som är trendigt för stunden och kanske massproducerat, se till att faktiskt skaffa något av riktig kvalitet. Mm. Det är definitivt nummer ett.
Ja, jag fyller i med det tipset. Jag håller helt med dig, Victoria. Mm. Och ska du köpa, du kan också köpa helt nytt, men satsa på någonting som är kvalitet. Mm. Satsa på något som är handgjort, som en guldsmed har lagt ner sin själ i och en tanke bakom. Mm. Inte sånt som är massproducerat och gjutet och sånt där. För det håller inte i längden. Både om du ska tänka rent, alltså om 10 år så kommer det kanske vara utslitet. Mm. Och även att tänk lite kvalitet. Mm. Det lönar sig.
Mm. Faktiskt. Definitivt.
Och vad ska man inte spara i smyckeskrinet?
Ja, du menar av det som man redan har, som ligger där. Som är. Ja, men framförallt kanske sånt som är trasigt. Om du tar det här, om du tar Bismarcklänken då. Mm. Är den trasig? Då är det kanske inte så mycket att spara. För oftast lönar det sig inte att laga. För oftast är det inte bara på ett ställe den är sliten. Utan det är på hela, kanske varenda länk är sliten mer eller mindre. Och då blir det så väldigt kostsamt att reparera det där. Så att om det inte är så att just armbandet har ett otroligt stort känslomässigt värde. Mm. Så är det ju bättre kanske att sälja det. Eller smälta ner och göra något nytt smycke. Mm. Som kan börja en ny känslomässig historia med.
Precis, och det kan ju finnas smycken som ligger i smyckeskrinet, kanske med fina ädelstenar, men som inte känns så roligt just nu. Kanske en ring med någon häftig diamant eller smaragd eller safir. Den kan man ju faktiskt göra om. Man kanske kan göra till ett häng eller något sånt där. Då får man också återanvända stenen. som faktiskt finns i smycket.
Mm. Har ni några svenska smyckesdesigner som ni tycker att den här, det finns ingen som gör smycken som den här personen? Nutid eller antikt eller retro?
Alltså vi är ganska bortskämda egentligen med duktiga smyckes, alltså smeder, hantverkare genom århundradena här i Sverige, för att det finns ju en historia av att det alltid har varit en väldigt stor poäng av att utbilda sig och lära sig det fina hantverket, och för längre sedan då åkte man ofta till Tyskland till exempel för att lära sig det riktiga hantverket. Det var ju metropolen liksom av smideshantverkarna då. Och även idag märker man att det ligger fortfarande stor kvalitet vid utbildningarna av guldsmeder och stenfattare och så. Mm. Men välja en, jag vet inte om jag kan göra det.
Nej, jag också, säger också det, det är svårt att välja en. Men
ja, det finns en som jag tycker lite extra mycket om, och det är faktiskt Karlman. En 1900-tals guldsmed, Carl Fredrik Karlman till och med. Han hade en butik nere på Biblioteksgatan i centrala Stockholm ett tag. Och de smyckena från, ja det är allt från 30, runt 30-tal och framåt, de har sån kvalitet fortfarande idag. Och håller den här liksom klassiska stilkänslan, men funkar fortfarande. Det är nog en av mina favoriter. Rent hantverksmässigt är wow.
Det finns många. Och Bolin naturligtvis också. Ja, Bolin. Fantastisk.
Verkligen.
Smeden sedan 1700-talet i Sankt Petersburg. Men jag säger också att även idag, även moderna, det är svårt att säga än, men det finns faktiskt, vi som har mycket kollegor och vänner i branschen, det finns många riktigt duktiga smeder. Och jag tycker att som alla har sitt uttryck, och jag tycker det viktiga är just att man kan nästan se guldsmeden som en konstnär också, att man har också en känsla bakom det smycket man gör. Mm. Och den känslan får liksom fortsätta till nya ägaren av smycket.
Så design är en viktig faktor i smyckesvärlden också.
Det är
absolut.
Tusen tack för att ni var med.
Tack
så mycket. Tack så mycket. Vad roligt att få vara med.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.